Jag vill också säga välkommen till er ikväll. Och jag undrar om det är någon av er som kommer ihåg de där sex reglerna. Har ni Bibeln med er ikväll? Ja, det var fint. Så var det sex regler. Ni får säga dem på engelska eller svenska. Kommer ni ihåg dem så får ni ett bibelmärke. Är det någon av er som var med igår kväll som minns Lock It Up? Read It Through och sen... Det var sex saker, inte en enda. Yes, write it down. Yes, that's right. Det var sex saker när det gäller bibelstudium. Lock it up, read it through, write it down, pray it in, leave it out, pass it on. Slå upp texten, läs igenom texten, skriv ner texten, bid in texten, leave texten, ge texten till en annan. Det var ingen som klarade det. Ja, det är inte så lätt. Det är underbart, vi har ju Bibeln som studiebok. Ja, det är ju en del som har kommit sen. Så jag måste tala om, jag sprang på det här fönstret, ni vet, som utbyggt här på gaveln. Och doktorn frågade mig om jag svimmade, men det gjorde jag inte. Och jag skulle gå upp här på det lilla rummet och skulle gå ner på toaletten. Och när jag kom ner där så fossade blodet här. Och jag sprang in till en liten syster här och hon virade om hela huvudet på mig. Och de skjutsade mig först till ett sjukhus och sen till ett annat. Och jag har fått några styng här i pannan, men det går snart över. Men jag känner mig lite grann vimsig så där. Jag tycker jag vill somna. Så där vidare. Och doktorn frågade mig gång efter annan om jag mår illa. Och det gjorde jag lite, men nu är det bra och ni har bett för mig. Halleluja! Det ser lite fult ut, men ni behöver inte titta. Men det, ni har ju en vit prick att titta på om ni förlorar orienteringen. Ja, Bibeln sysslar vi ju med. Det är vår studiebok. Och Bibeln är tillförlitlig. Och vi sa att varje uppfylld profetia är en garant för en ouppfylld. Och det finns 3500 profetior i Bibeln. Riktigt tydliga. Det finns det sådana som är profetia och också historia. Men riktigt tydliga finns det 3500. 2000 har gått i uppfyllelse. Och som ung minns jag när jag återfick min tro. Jag hade förlorat min tro som en 17-årig pojke. Men jag återfick den genom att läsa Mika 5:2. Jag behövde bara ett enda bibelord. Och jag tyckte det var så fantastiskt som ung att jag kunde få se Mika gå fram till en världskarta. Tog en pekpinne. Hela världen tittade på. När han utan att darra på manschetten pekade ut en oansenlig by. I utkanten på det romerska världsväldet och sa, där ska han födas. Du Betlehem som är så ringa att vara bland judastäder, har de ska utgå en furste. Alltså det är mycket märkligt, 740 år innan det hände. Jag behövde bara ett enda bibelord för att återfå min tro. Det var ingen introduktion det. Det var inget som man kunde räkna ut, utan det var profetians ande som grep honom. Och så var det en kejsare som hette Octavianus. Som utfärdade ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Då färdades alla. Det får vi snart läsa nu. Mika 5 och Mika 2 och 5. Därför att det skulle uppfyllelse så fick denne kejsare utfärda detta påbud. Det är underbart med profetior. Och det finns profeter i våra dagar också. Och de ska vi ära och prioritera till och med. Och jag har en tidning som heter Jerusalem Post. Och en daglig tidning, den största engelskspråkiga tidningen som kommer ut i Mellanöstern, kommer ut i Jerusalem. Men varje tisdag gör man ett sammandrag av de här sex numren och gör något som man kallar för International Edition. Och den trycks på flygpost, trycks på tisdagen och på fredagen är den här. Den prioriteras, ni vet att det tar 8 dagar för ett flygkort att komma hem. Men det tar bara 3 dagar för den här tidningen. För ett år sedan fanns det, jag kom till att tänka på det, när vi talat om världsläget här. Naturligtvis är det allvarligt. Jag vågar påstå att vi aldrig har haft någon bibelvecka i så allvarligt internationellt läge som nu. Den avspänning som man var så glad åt på 70-talet, den finns inte. Nu är det tal om vem som har mest stridsspetsar och sånt. Och i Mellanöstern, det är allvarsamt. Israel gör den ena provokativa handlingen efter den andra. Man kunde ju väntat med att proklamera Jerusalem som huvudstad. Det är ju deras. men man kunde väntat lite. Man kunde väntat att flicka Diggins kansli, men man känner det att det finns ingen man säger, man kallar det där nere för konstgjord andning. Man vet att vi har ingen som hjälper oss, läget är allvarsamt, och därför så menar man vi har inget att vinna eller förlora, och därför gör man sådana handlingar som man kunde dra ut med, därför att hoppet inte stod för en fred. Vi har att bedja och tro. Den här profeten i den här intervjun i Jerusalem Post, det var nämligen så att det finns i Washington-området en profet från Amerika. För ett år sedan ungefär var han i Israel, och han hade sagt förut att han hade bland annat talat i amerikansk TV och sagt att den påve som var förut skulle dö och efterträdas av en icke-italienare, vilket skedde. Han hade talat om Watergate och Nixons administrationens fall. Han hade berättat en hel del saker, bland annat hade han sagt om invasionen i Afghanistan och så vidare. Och när den där korrespondenten fick höra att det var i Jerusalem, så skyndade han till honom på tempelplatsen och frågade om man kunde säga något mer. Och då sa han det, bland annat så ska Al-Aqsa-moskén bombas av PLO. Han talade om att Khomeini kommer att mördas. Han sa att ingen av gisslan kommer att friges. Jag bara talar om det för er. En profet kan ta fel. Men det här som jag nämner om är inte klart än. Det finns profeter, och ett signum från profet är ju det att det ska slå in det han har sagt. Och när jag läste det så fick jag en tankeställare. Han talade bland annat om att inte blott Afghanistan skulle invaderas, utan Iran och Pakistan. Och nu får vi se hur det går där nere. Ni vet ju läget också nu mellan Syrien och Jordanien. Bibeln kan vi lita på. Och det är inte blott de uppfyllda profetiorna som bekräftar Bibelns sanning, utan någon frågade mig igår kväll, finns det fler bevis? Det finns många bevis. Vi tänker på arkeologin. Jag ska bara säga ett par tre saker om det. Tänk vad man har talat länge om den här Sargon den andre. Man har profana historiker säger att han aldrig har levat. Idag är de tysta. Till franska arkeologer har grävt fram hans palats, hans bibliotek. Och när man kom till själva ingången där, så stod det Sargon på sockeln. Han har levat, han som födde bara till 10 stammarna. Man har ondgjort sig om den här kungen Manasse, va? Det finns i krönikeböckerna en uppgift som talar om den här Manasse, kung i Israel, att det står att den assyriske kungen som var Assurbanipal, det vet man, födde honom till Babylonien. Och man tyckte det var så underligt att en assyrisk kung skulle föra en judisk kung till Babylonien. Nu vet man att Assyrien var ett världsvälde, behärskade hela främre orienten, rådde över Babylonien och över Egypten. Och man har hittat på Mesastenen uppgifter att många lydkonungar hade förts till Babylonien av den assyriska kungen, bland annat judakonung Manasse. Bibeln hade rätt. Och när man hittade Hammurabis lagbok, det känner ni alla till detta, Hammurabis lagbok, så fann man att denne babyloniske kung i den här lagboken berättade det som berättas i första Mosebok 14 kapitel om 5 konungars krig mot 4. Fanns i Hammurabis lagbok. Och tänk vad bibelkritiker har ondgjort sig över 5 Mosebok. Tänk vad man har kritiserat Jona och Noa. Det är de som Jesus citerar mest. Han citerar Jona mest. Och tänk vad man har sagt om Daniels bok, att han har kommit till 150 före Jesus, när vi vet att den skrev på 500-talet. Bibeln är sann. Du kan lita på din bibel. Det finns ett universitet i Amerika som lovade ut ett pris till den som kunde finna ett fel i bibeln det aldrig behövt betalas ut. Det var nära en gång, men vid närmare undersökning så fanns inget fel. Finns inga fel i bibeln. Du kan tro på din bibel från första Mosebok 1 till Uppenbarelseboken 22:21. Jag tror på pärmen också, sa Hjelm. Det var ju lite Men han hade 1878 års översättning där det stod den heliga skrift. Bibeln kan du lita på. Och det är rätt intressant att läsa historia. Jag har alltid tre böcker. Jag har Bibeln, historien och dagen. Jag kommer till läsa för Flavius Josefus här, vad han har sagt. Han har sagt detsamma som Moses sa på Moabs heder 2500 år innan det hände. Mycket, mycket märkligt att se. Och är man i en skola då, och det, alla kan ju läsa engelska, så kan man hålla upp boken och låta dem läsa vad Josefus säger när det gäller Jerusalems förstöring och så, och vad Moses profeterade. Mycket märkligt. Bibeln, finns inga fel i Bibeln. Denne Daniel, han levde inte alls på, han skrev sin bok på 500-talet. Och ni kanske vet att när Alexander på 300-talet, 331, hade tagit Syrien och var på väg att erövra Egypten, så stötte han på det där lilla landet som alltid har legat emellan stormakterna. Och vid den tiden så regerade Jerusalem en präst som hette Jadua. Det här känner ni till, men jag bara repeterar det ändå. Den här Jadua, han var både politisk och andlig ledare. Och så berättas i den profana historien att Alexanders trupper blev utan mat. De hade inget vete. Då vände han sig till Jadua och bad att han skulle få mat till sina trupper. Då sa Jadua så här, att vi har ingått i ett förbund med medekungarna. Vi kan inte ge dig något. Då blev Alexander den stora arg och så sa han, då skjuter jag sönder Jerusalem. Och då sa Jadua, gör inte det. Och så möttes de, och guiden Avi Shemens har visat mig platsen där Jadua mötte Alexander den store. Jadua kom ut i sin prästerliga skrud med alla prästerna med, och så mötte han Alexander den stora Macedonien. Och då står det så här i den profana historien att då hade Jadua med sig Daniels skriftrulle. Den kunde han inte ha med sig om inte den fanns. 400 före Jesus var Gamla testamentet samlat, som vi har nu. Han hade med sig Daniels skriftrulle. Och det står så här att han läste det 8:e kapitlet, som handlar om Alexander den store. Det vet ni. Och det handlar om hans rike skulle delas mellan 4 generaler. Och när Alexander den store hörde Jadua läsa detta, så böjde han knä. Och då sa en av hans generaler, böjer du knä för en präst? Nej, sa Alexander den store, jag böjer mig för hans gud. Egentligen står det för hans diadem. Men det är samma sak det. Jag böjer mig för hans gud. Så vet man då att Daniels bok inte skrivs 150. Utan den skrivs på Daniels tid. Ja, det var lite extra. Detta får ni extra. Man ska inte vara njugg. Så vi har vårt utgångsord. Det kommer vi till strax. Det är apostelgärningarna 3. Det vet ni. Jag talar här över ämnet Israel. Det stora väckelseropet. Det finns 3 sätt att se på Israel. Det ena, det är det som jag ser det, och som han ser det, och det är det riktiga. Det är det rätta sättet det. Som Gösta Lindahl ser på det. Och Folke Torell. Vad Bibeln lär alltså om Israel. Sen finns det andra sätt, att inte de finns. Det behandlade vi igår kväll. Och bevisade att de finns. Sen finns det ett sätt till som jag vill ta upp lite här. Och det är en teolog i Stockholm. Jag brukar ha sällskap med henne. Jag har ju varit 29 gånger i det heliga landet. Och när vi reser hem ibland, så brukar jag prata med henne i flygplanet. Hon säger att Israel finns, men det är inget tidstecken alls. Det finns, men inget tidstecken. Och så säger hon så här, och jag kan inte begripa hur man kan säga så, om man är till kant eller till doktor. Jag är ju bonde, som ni kan se och höra. Ser lite tafatt och rädd ut. Tänk om man var född i Kristianstad, vilken snits. Jag kommer från geografin, jag. Jag har inga studier. Och därför tycker jag att det är underligt att hon säger så här. Vet du vad hon säger? Hon säger så här. Jag kunde säga hennes namn, men det ska jag inte göra. Det finns ingen världsvid förskingring av judarna i Bibeln, säger hon. Finns det visst? Utan all förskingring som det står om i Bibeln, säger hon, det är bortförandet till Assyrien och Babylonien. Visst talar Bibeln om bortförandet till Assyrien och Babylonien, men inte bara det. Utan den talar faktiskt om en världsvid förskingring. Femte Mosebok kapitel 28, vers 64. Behöver ni inte slå upp. Ni får det ändå. Herren ska förströ dig över hela jorden. Från himmelens ena ände till den andra. Bland de folket ska du inte få någon ro eller vila för din fot. Herren ska ge dig ditt bävande hjärta, förtvinade ögon och en förtvivlad själ. Ditt liv ska många gånger hänga som på ett hår. Du ska känna fruktan både dag och natt och aldrig vara säker för ditt liv. Det är en skakande skildring det. Har man läst judarnas historia? Man behöver bara läsa Bosenius bok, Den evige juden, och läsa om dessa förföljelser. Så är det sant. Och visst är de förströdda över hela jorden. Det finns ju judar i Sydney, i Australien och Skänninge och Motala, Kristianstad och Malmö. På Smedjegatan i Jönköping har vi 5 eller 6. De är förströdda över hela jorden. Det kan... Så säger hon, det finns ingen hemkomst heller. Det finns det visst. Och nu vill jag be er slå några bibelställen då. Så ni får... Ni kan slå till exempel Jeremia. Var inte rädd för det här nu, titta inte på det. Jesaja 11:11. Slut allihop nu. Så vill jag fråga den där doktorn. Handlar det om Babel? Och nu ska ni vara ärliga, är det Babel det? Läs det gärna för er själva. En massa land räknas upp. Och jag har kollat att det ligger i alla väderstreck. Öster, väster, norr och söder. Och vill ni läsa den engelska bibeln ännu en gång, va? Vet du vad det står i engelskan? A second time. Det ska du svälja ner. Han har församlat dem en gång. This is the second time. A second time. Ska jag församla också Etiopien, Egypten. Titta på namnen får ni se. Havslämna. Ja, jag sa Jesajas 11:11. Jesajas 11:11. Jag bara frågar, är det Babylon? Var ärliga nu ni. Är det Babylon? Ja, men det säger hon ju. Nej, det kan inte vara Babylon. Omöjligt. Utan det måste vara den samling som är nu. Och judarna har kommit, det vet ni, från 100 olika länder. 80 olika språk pratar man idag. Det kan inte vara Babylon. A second time. En andra gång ska han församla. Och tittar ni sen på medan ni är Jesaja, Jesajas 43 och vers 7, så står det det att jag ska giva folk till lösen för ditt liv och folkslag. Sa Winston Churchill, en av de största historiker och statsmän som levat, som också trodde på Israel. Det gjorde Gladstone också, Oliver Cromwell. Många politiker har trott på Israel. Det gjorde Churchill. Han höll flera upprepade tal i underhuset på 30-talet och sa, nu måste vi lösa judefrågan, annars får vi ett världskrig. Man klubbade ner honom precis som man gjorde när han varnade för Hitler. Kriget kom, får jag fråga, vem vann på kriget? Judarna vann sitt land. Men folk måste ges till lösen för ditt liv. Det måste till 2 världskrig innan världen skulle få upp ögonen att de behövde en liten landremsa vid Medelhavets östra kust. Det fick de. De hade aldrig fått om inte världskrigen hade kommit. Inte då. Och sen kan ni fortsätta läsa lite. Vad Herren säger att han ska församla dem. 43. Frukta inte, jag är med dig. Jag ska låta dina barn komma från öster. Ja, det kunde ju vara Babylon. Men alltid förrän när de har kommit hem, de kommer från ett håll och från ett land. En gång kom de från Egypten. En gång kom de från Babylon. Men idag kommer de från alla väderstreck. Och där är just det. Ska du sätta Afghanistan och Iran? Och ska du sätta Indien? När vi sitter på Dizendorfsgatan i Tel Aviv så ser vi ofta flickor komma med en röd prick i pannan klädda i sari. De kommer från Indien. De kommer från Kina. Öster. De kommer från öster. Visst. Slår ni upp Markus kapitel 13 om ni vill, men ni kan ha det, ha ett finger här vid, så kan jag bara citera det före där det står så här i Markus 13:27 att han ska ge sina änglar befallning och de ska församla hans utvalda. Vad är det för utvalda? Från de fyra väderstrecken. Det måste vara judarna. Från de fyra väderstrecken, från norr, söder, öster och väster. Och ibland står det att de kommer från jordens fyra hörn. Bibeln vet att jorden inte har några hörn, men det menas alltid väderstrecken i Bibeln. Markus säger det. De kommer från alla håll. Och går vi till Jesaja igen, så ser ni, jag ska säga till västen, vers 5 igen, Jesajas 53, jag ska samla, från väster ska jag samla tillhop, och där måste du sätta USA, där måste du sätta USA, där måste du sätta Sydamerika. Och vet du det, att det finns 5 miljoner judar i Amerika, men vet du det, att det har börjat att komma hem? Har du inte läst om de där 80 som kom till Kiryat Arba, till Hebron alltså, och det, de vägrade, de tog in på ett hotell och de vägrade att resa hem igen. Vad skulle israeliska staten göra? Ge dem jord. Och idag har de grundat Kiryat Arba. Jag har varit där. Ett litet mönstersamhälle och en fin stad. De visste att i Hebron hade Abraham bott. Där ska det inte bara bo muslimer. Idag bor det judar där. De kommer. Och det är från Amerika då. Och det finns amerikanska judar idag som köper land i Negev. Odlar upp land. Till väst. Och lärde män i Israel, lyssna väl nu, de ropar över till Amerika, kom hem nu medan ni får ta med era bankkonton. Judarna har lärt någonting av historien. Det vet ni, Balfour-deklarationen 1917. Då hade alla judarna på kommit hem, för Balfour utfärdade en deklaration att alla judar som ville fick vända hem till det heliga landet. Men då sa judarna, de var stolta, de hade pengar. Berlin är mitt Jerusalem. Paris är mitt Jerusalem. De ville inte. Det hade de ångrat. Hade de kommit hem då hade de sparat 6 miljoner från att dö. Det hade de aldrig kunnat glömma. Nu är det så, förstår ni, att judarna är världshistoriens syndabock. Golda Meir säger i sin bok My Life, som ni säkert har läst, Mitt liv. Hon säger, vi har fått lida, inte för vad vi har gjort, utan för vad vi är. Kan du jäva det om du ska vara ärlig? Inte för vad vi har gjort, utan för vad vi är. Men har skyllt digerdöden på dem. Man har skyllt världskrigen på dem. Och nu menar man i Israel alltså att Amerika, detta fina land som jag för min del älskar, det är inte som det var förr. När man reser nu så frågar de inte, har du dollar? Det frågar de knappast aldrig. Utan de frågar, har du D-mark? Har du schweizerfranc? Har du svenska kronor? Den ena skandalen efter den andra skakat detta kära land. Och man har bränt flera synagogor där inne. I Israel menar man att i Amerika letar man. Någon måste få skulden. Och Israel tror man att man skyller det på judarna. Gå inte hem och säg att jag har sagt att det är judeförföljelse i Amerika. Jag har bara sagt att tendensen finns. Kom hem nu, säger de. Västen. Det ska komma från väst. Nu har de kunnat hjälpa Israel bäst. Men nu vill ha Israel dem. De vill ha dem hem från Amerika. Kan hända. Det ska komma i ännu större skala än hittills. Detta som jag sa, att judarna fått lida för vad det är. Det är ju lätt att bevisa. Tänk på den unge Theodor Herzl, 19 år gammal. Journalist på Die Freie Zeitung i Wien. Skickade för att bevaka Dreyfus-rättegången i Paris. Han skulle skriva för sin tidning. Känner ni till allihop? Den här Dreyfus var en engelsk kapten som var dömd till djävulsön. Man beskyllde honom för spionage. Hela världen vet idag att den kapten var oskyldig. Och den unge Herzl, han fick se det. Att vad han skulle komma till djävulsön var inte för något han hade gjort, utan för han var jude. Och det var då han skrev Der Judenstaat, som är sionismens bibel. Han liksom fick feber, den unge juden, och han skrev boken. Jag är glad att jag har ett exemplar av den. Och så föddes detta som kallas för sionismen. Och så sammankallade han, det vet du, 1898 eller 97, alla världens judar till en kongress i Basel. Och så sa han att om 5 år, om inte om 5 så om 50, har vi ett nationellt hem för judarna i det heliga landet. Men han fick se alltså att denna Dreyfus, jag hoppas jag säger hans namn ungefär rätt, var dömd till djävulsen för han var jude. Det är detta man menar nu i Israel. Västen. Och titta, får ni se Norden nästa. Jag ska säga till Norden. Giv hit. Och här ska ni sätta Ryssland förstås. Här ska ni sätta Danmark och Sverige och Norge. Många danska judar har kommit hem. Men mest från Ryssland. För ni är med mig till Israel när man åker till Emaus på höger sida nära Skopusberget bor det. Jag kan visa er var det alla bor. 120 000 har kommit hem. Och 100 000 ligger inne med sin ansökan. Gud har sagt till den sovjetiske farao, let my people go and home they go. Halleluja. Let my people go, det betyder på småländska, släpp mitt folk. Det kommer hem. Inte sant? 100 000 judar har kommit hem. Och mer än 120 000 och 100 ligger inne med sin ansökan. Men det inte gick att resa när Österrike stängde öppnade Holland. Kommer gör det? Lite knepigt är det. Men de ska komma hem. Jag gör det idag till huvud och inte till svans, säger Mose om sitt folk. Du ska inte ligga under, du ska ligga över. Det är så att varje nation måste lösa sitt judeproblem. Turen har kommit till Ryssland. Och Gud har sagt att de ska komma på Norden. Och de kommer. Och ni vet ju det att man pålade en utreseavgift. För det är inga misärjudar som kommer hem. Det är knappast någon som är mindre än Phil Kant. De är akademiskt bildade nästan varenda en som kommer från Ryssland. Ryssarna ville ha lite betalning för de har fått skola. Så de skulle få betala 150 000 rubel för en Phil Kant. Och när sionistiska organisationer hörde det i Amerika så sa de we will pay. Det gjorde de. De betalade för varenda en och trycket blev väldigt hårt på Ryssland. Så hela världen sa titta på ryssarna. De gör som romarna, de säljer folk. 1975-76. Trycket blev så hårt för de tar inte med. De får resa utan att lägga den där summan nu. Det är det bästa som finns att få ryssarna att skämmas. De skämdes väldigt inför hela världen när de tog betalning för folk som reste därifrån. Det gör de inte mer nu. De kommer hem alltså. Från Ryssland. Och det fjärde, ser ni, från södern. Och titta ni som läser Gillbrandt. Ni har läst Tidens tecken och ni har det stora lexikonet, va? Så ska ni se att i gamla översättningar står det teman. Södern. Och Gilbert säger man kan översätta det samma land som Jemen. Detta handlar om judarna som kom från arabiska halvöns sydspets och från Sydafrika. Bara i Lydda finns det 100 000 judar från Sydafrika. De kommer från södern och från Jemen. Och det är rätt intressant, man tröttnar ju aldrig på att läsa historien om dessa Jemen, judar från Jemen. Det har ni säkert hört talas om. Jag minns när jag läste det för länge sedan i Solstå stilla. Dessa jemenjudar hade bott där så länge. De hade bott väldigt länge. Och så kom ryktet dit bort till jemenjudarna att Israel, judarna hade fått igen sitt land. Och då sa en rabbin, nu är det bäst vi går hem. Vi hade fått gå hem på Esra tid. Men nu är det bäst vi går, annars får vi vänta 2000 år till. Tänk att de hade fått gå hem på Esra tid. Hur länge har de inte varit där borta? De bodde i grottor, det vet ni. De gick bara kröp upp när de gick och handlade och så kröp de ner igen. Och Bosenu säger att när en jude tände en cigarr i Jerusalem så samlades massor av judar från Jemen. Inte för att han rökade, men det hade aldrig sett, säger Bosenus, hur man ger med en tändsticka. Och man kan säga om dessa judar att de hoppade 2000 år i civilisationen. Mycket märkligt. Och frågar du Israel så är det de mest arbetsamma och fina folk som de har. Det är de judarna från Jemen. Och så bröt de upp det vet du och vandrade genom öknen. De vandrade genom öknen. Dag efter dag. Och ni har säkert läst om honom som bar sin pappa. Han bar honom genom öknen. Och när Amerika fick höra det så sände de 4 Skymasters dit. Nu skulle det varit en Boeing 707 eller en Jumbojet. Men ni får ju inte glömma att det var 1949. Man flög dem hem från april 1949 till maj 1950. Han skickade 4 Sky Masters. Och dessa Sky Masters var transportplan. Det fanns inga bänkar i dem. Och dessa plan var bokade för 70 personer. Men när amerikanerna kom dit och fick se hur magra det var, så tog de 140 i varje plan. För det var så magra. Och så flydde de hem. Och det har berättats att amerikanska piloter undrade hur de skulle få dessa judar att gå i dessa plan. De hade ju aldrig sett en explosionsmotor. De hade aldrig sett en moped, inte en cykel. Men då var det en rabbin som sa, vi visste det skulle vara en fugel, sa han. Att det skulle vara en fugel. Vi visste inte hur den fugeln skulle vara. Och inte visste vi att fugeln skulle komma från Amerika. Och så tog han upp Moseboken och läste, jag ska bära dem till fädernas land på örnavingar. Och så gick de. De var inte rädda. De visste att något som inte vingar skulle bära dem. Men ni känner till historien allihop. Det vet ni att när piloten hade lyft så kände han det bara osa rök. Då hade judarna satt sig där på golvet och gjort upp en eld och grillade korv. Och hade det härligt på hemresa. Och drack kaffe. Piloten höll på att dö av skräck. Får ju inte elda ens en gång min gamla Saab. Mycket mindre än Sky Master. Tack vare en steward så kunde man släcka elden. Men de visste inte det att det var farligt att elda i planet. Men de visste att de skulle bäras av vingar. Och när de hade landat i Lydda, berättas det ju, så kastade de sig ner på marken och kysste jorden. Allihop. Och sen reste de sig från sina stora bruna ögon. Så sa de, vad är han? Vad är han? Och kritiska israeliska myndigheter sa, vem? David, sa de. Vad är David? De hade hört om David Ben-Gurion. De trodde att Israel hade fått tillbaka sin messias. Att de hade fått sin kung. Ska komma från söden. Det är inte återkomsten från Babel det. Nej, det är återkomsten nu det. Ni kan ju komma ihåg, det var någon som frågade mig, och det bäst jag besvarar frågor då, hur många gånger de har lämnat sitt land och hur många gånger de har kommit åter. För det är precis vad historien är. Och ibland när de har varit borta har ett annat folk passat på att knycka landet. Så har de fått ta tillbaka det igen. Men ni ska ni anteckna att 20 olika folk har under 2005 år bott i det heliga landet. Men det finns blott judarna som har haft kung där och en politisk statsbildning. Säg ett till då. Säg ett till. Finns inte. Men judarna är deras land. Alltså att man inte kan få det i hordet. Det är rätt underligt va. Särskilt i skolorna. Och gymnasium och studier. Och universitet. Det är ju deras land. Det finns ett folk till som har. Det finns inte ett enda löfte till ett annat folk. Mer än till judarna om detta land. Och det ska vi visa om på kvällarna. Jag vet att ni gör det. Men all publik är ju inte så snäll som ni. Det skulle ni höra annat. Ibland. Alltså deras land. Jag då frågade mig någon igår kväll. Jo, de har kommit. Första gången de lämnade landet för att besvara frågan, det var mera frivilligt. Då var det 70 personer. Jakob flyttade till Egypten. Första gången när de kom tillbaka, första gången när de kom in i landet, var när Mose födde dem ut och Josua födde dem in 1400 före Jesus. Andra gången de föddes bort var 586. De föddes bort i 3 etapper. Och de kom hem också i 3 etapper. De kom hem under en judisk prins som hette Zerubabel. Det var nämligen så att det var en kung som hette Kores som utfärdade ett edikt att alla deporterade folk fick vända hem. Och 50 000 i första omgången vände hem. En grupp kom med Nehemja, en grupp kom med Esra. 536 kom de hem. Tredje gången de föddes bort, det var alltså år 70. Och ännu mer 135 vid Bar Kokhbas uppror. Men även år 70 så spriddes det ju över hela världen. Och 135 när Bar Kokhba gjorde uppror så slog Hadrianus ned upproret. Och han förbjöd vid vite judarna att bosätta sig i det heliga landet. De fick inte heta Judén, och ni vet ju att han kallade Jerusalem för Elia Capitolina. Tre gånger har de kommit bort från sitt land. Två gånger har de kommit hem. Med Mose och med Zerubabel. Och varför sa jag inte det? Därför att den tredje pågår. Den tredje pågår just nu. Ni får inte glömma det att 1880 fanns det 8000 utfattiga judar i Palestina. Idag finns det 4 miljoner. Nästa. De kommer hem. 35 000 har kommit hem i år. Nu har jag svarat på frågan tre gånger. De lämnat landet. Två gånger har de kommit hem. Den tredje håller på alltså. Och nu ska vi se lite på vårt på vårt ord ifrån Apostlagärningarna 3. I vers 19 gör bättring och låt omvända er så att era synder blir utplånade på detta tider av vederkvill som kommer från Herren. I detta att han sänder den Messias som har utlovat, nämligen Jesus. Ser ni där att Jesus är Messias? Behöver inte diskutera om det, står tydligt. Vilken dock himlen måste behålla in till de tider då allt ska bli upprättat igen. Och detta allt upprättat igen har bara med Israel att göra. Det som jag sa igår kväll, inte frågan om en sån där återställelse, utan blott med Israel. Och ni ser vem man talar till i vers 12, i män av Israel. Vi kommer till här om kvällarna att tala om landets upprättelse. Vi kommer till tala lite grann om folket och nationen, språket. Den andliga upprättelsen. Städernas upprättelse. Och jag sa igår kväll att tiden för Jesu varande i himmelen är tangerad. Ty tänk er detta, att det finns en nation idag, ett folk. Israel finns. Och jag citerade Leopinska som sa att vi är en stam som har tappat sugen. Vi kan aldrig få vårt land. Men detta har hänt att de fått sitt land. De har alltså blivit upprättade som nation och folk. Jag ska ge er en liten fråga här. Är det någon av er som vill läsa Apostlagärningarna 15? Får jag höra om ni läser rätt. Läser ni rätt så får ni ett sånt här fint bokmärke. Vem som helst kan läsa det. I 15 kapitlet i Apostlagärningarna. Där berättas om apostlamötet. Och det är många som talar där. Det ska man göra vid en konferens. Och där Petrus, Simon Petrus talar i vers 7. Mina bröder, säger Simon Petrus, va? Han talar där. Och i vers 12 så talar Barnabas och Paulus och hela menigheten på. Och vers 13, när de har slutat att tala, tog Jakob till ord. Det var Jakob, Jesu broder, som har skrivit Jakobs brev. Han som var församlingsföreståndare i Jerusalem. Är det någon av er som vill läsa, för att höra om ni läser rätt? Vers 13 och 14. Någon som vill läsa det, vem som helst. Läs vers 13 och 14. När de hade slutat. Någon vill läsa det. Läs den, nu törs ni inte. Ni bör inte vara rädda, för jag har läst i 40 år och läst fel. Så läser ni fel så har ni sällskap med Hilding. Och alla pastorer nästan som jag har bett läsa har läst fel. Det är ingen fara. Läs då för att höra. Ja, han läste också fel. Ja, tänk att jag har läst fel alla åren. Titta, får ni se vad det står. Det har Simon aldrig sagt. Men Simon har sagt det. Det är tempeltjänaren alltså. Från Lukas 2. Men han läste Simon. Jag tänkte jag ska lyssna. Jag har också läst Simon, sen att det står Simeon. Inte skylla på Simon Petrus, då han alldeles av dig. Och nu undrar jag om ni har läst Simon där, eller Simon, var ärliga nu. Ärliga ska ni vara. Det är jag. Jag har läst galet. Och han läste galet. Det står Simeon, och slår du upp Lukas 2 så är det precis vad han har sagt. Han säger, nu låter du din tjänare fara hädan i frid efter ditt ord. Till mina ögon har sett din frälsning, vilken du har berett till att skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna. Titta nu. Gud först skickade att han fick folk bland hedningarna, vers 14. Och en härlighet som ska uppenbaras för ditt folk Israel. Titta vad det står därefter. Kan komma tillbaka och restaurera Jakobs sida. För att övriga hedna folk. Tänk att Simon inte gick hem i frid. Utan fick leva 20 år till. Och var med på apostlamötet. Jag trodde att han gick hem samma morgon. Det gjorde han inte. Vad säger ni nu? Ingenting. Men ni håller med mig att det är Simon, va? Ja, det är ju bra då. Nu ska du inte bli ledsen för det är så många som läser fel då. Men det är ju omöjligt när han inte har sagt det. Om man hade sagt det, men vad har Simon Petrus sagt det? Det finns ju inte. Men Simon har sagt det. Sen kan det ju vara att han kunde citeras. Så det är inte säkert att han behövde vara med vid apostlamötet. Men jag hittade detta idag, förstår du? Jag var tvungen till att tala om för er hur märkligt man kan läsa. Så det är bäst vi läser riktigt noga efter detta. Allt ska bli upprättat igen, står det där i apostlagärningarna. Och det betyder då att som folk och nation, alltså. Jag sa kanske med lite snudd på överdrift att det fanns inte en kotte. Men det fanns naturligtvis en annan politiker, och det fanns ju bibeltroende teologer som trodde att Israel skulle få sitt land. Och jag vill gärna citera för Peter Fjellstedt. Hans bibel, det har alla. Det är lätt att köpa en idag. Men värre är att få tag i hans 3 band samlade skrifter. De har inte jag, men det finns en bonde uppe i Småland som heter Arvid Johansson. Och han har Fjellstedts samlade skrifter i 3 band. Och i band 3 på sidan 443, 7:e raden uppifrån. Där står det så här. Ni kan helt lita på mig, för jag har så gott minne, förstår ni. Jag fick det när jag fyllt 50 år, jag vet inte vad det sa slut. Jag kom ihåg allt. Jag kan läsa det ordagrant för precis. Och jag var i Norge i en vecka, för jag bara berättade för det är ju roligt. Och då läste jag bibelfråk i 10 dagar, men jag stod aldrig upp bibeln. Och då var det en man som kom till mig när mötet serien var slut. Han var alldeles vit i ansiktet och sa han, jag kan inte utan för... Måste säga adjö till dig, sa han, för jag har kollat varje bibelställe du har läst. Det är underbart att läsa Bibeln utantill. Nu kan ni helt leta på mig, nu ska jag inte läsa Bibeln, nu ska jag läsa Fjellstedt. Och har ni de böckerna, nu ska ni kolla om detta är sant. Där säger Fjellstedt så här, att i slutet på det 20:e århundradet ska det vakna en nationalism bland folket i Afrika. Och alla länder i Afrika ska bli självständiga. Och på den tiden var det ett självständigt land. Vilket var det? 1865. Det var rätt, Etiopien. Det enda som fanns. Idag är det inga kolonier. Så säger Fjellstedt så här. Detta ska gripa även judarna. Lyssna nu på ni hör. Och de ska få igen sitt land. 1865. Vid den tiden, säger Fjellstedt, ska det vara ett stort land västerut som ska låna dem 2 starka vingar. Med vilka de skyndsamt ska flyga till sitt land. Vad säger ni nu? Ingenting. Att inte ni fick, som tanten sa, en skrock. En chock, menade hon. Jag har fått en skrock, sa hon. En chock! Vad säger ni? Ingenting! Nej, men det säger Fjellstedt. Var så goda. Det var en präst som sa till mig. När jag citerade Jesaja 68. Vilka är dessa som kommer farande lika duvor? Håller du på med dina flygmaskiner än? Sa han. Ja, sa jag. Har du något alternativ? Hade han inte. Han var sämre än jag. Så präst han var. Och du som säger att det inte är flygmaskiner, då fordrar jag ut av dig att du kan ge ett alternativ. Vad var det Jesaja såg för 2500 år sedan han såg dem flyga sen? Va? Ge mig ett alternativ! Och det är inte det enda stället som står talat om flyg. Slå upp på Hosea 11:11 får ni se hur de flygs hem. Och det gick inte att få hem dem landvägen och inte med båt. Men man flög hem dem. Och Fjällse säger det, med vilka de skyndsamt ska flyga till sitt land. Va? Va? Den heliga ande det. Samma profetias ande som var Jesaja. Doktor Fjällse talade 13 språk men förstod ytterligare 14. Han var lärd. Men han var en andens man. Läs hans bibelkommentar. Han säger inte att man ska ta bort anstötliga ställen ur Moseböckerna. Som andra gör. Och han såg om hur de flögs hem. Och det finns, det känner ni till. Det går lite dåligt för mig ikväll. Det blir bättre imorgon. Men ni får inte rätta efter detta. Det finns 3 stora invasioner med flyg till Israel. Det vet ni. Den första, det känner ni till det här, men det kvittar. Vi tar det ändå. Den första, det är operation Alibaba. Det handlar om 60 000 judar som flygs hem från Irak. Och de flygs hem med bara 17 på kroppen. De tog ifrån dem allt. Inte något fick de ta med sig. Men hem kom de. 60-70 000. Operation Alibaba. Judarna kallade det för de tyckte att det var som en saga ur 1001 natten. Har du läst? Ja. Ja, du läser mycket. Ja, det är roligt. Ja, det syns på det. Ja. De flög dem hem. Operation Alibaba. Sen har de 50 000 från Persien. Vet ni vad de kallar det? De kallar det för Operation Cyrus. Vad heter han i Bibeln? Jakorus, ja. Som utfärdade till dikt. Och så har man då operation Flygande mattan. Som handlar om 120 000 judar från Jemen. Som flygs hem. Och Jesaja säger vilka var dessa. Och titta. Läs Hosea 11 och 11. Någon. Får du läsa igen som läste fel sist. Men nu läser du rätt. Ja, gör du säkert. Ja. Vad är det? Ja, Assyrien naturligtvis. Irak. Det är lätt. Men det har ju kommit därifrån. Det är ingen diskussion utan det var flygmaskiner. Och bara när man går till Uppenbarelseboken 12. Vad är det? Alla bibeltolkare är inte överens om vem gossebarnet är. Men de är överens om vem kvinnan är. Och kvinnan gavs den stora örnens 2 vingar. För att hon skulle flyga ut i öknen. Där hon skulle få uppehåll under 1260 dagar. Medan slaget om Jerusalem rasar. Så flygs judarna bort i öknen. Och kan du tänka dig att sist när jag var i Petra. Jag vet inte om ni har varit i Petra. Där väl du. I Petra, ja. Hör på väl för du står. Där håller de på att bygga ett flygfält nu. Kan du tänka dig denna Petra, Nabateernas stad. Att Ben-Gurion klädde ut sig som herde. 2 gånger och gick in för att titta i dessa gravkamrar hur judarna skulle ha det när de gömmer sig där när slaget om Jerusalem rasar. Alltså det är mycket märkligt att när alla länder ockuperas där så står det men Moab och Ammons land ska komma undan i Daniel 11. Va? Det ska vara en flyktväg österut. Och nu tror man att det är med flyg som de ska evakueras. Vad var det? Vad ska du säga om Johannes när han såg den stora örnen? Vad var det för nön som flög med kvinnan? 1260 dagar, det är samma som en tid, tid och en halv tid. Det är samma som 42 månader. Den fruktansvärda tiden som Bibeln kallar för Jakobs nöd. De judar som ska bli över. Kanske inte så många, men ändå. Ja, vänner, det är märkligt det. Märkligt det. Att man där ska bygga ett flygfält nu. Naturligtvis så bygger Jordanien det inte för den skull. Men det är ju en jättelång resa. Det är ju 70 mil att åka fram och tillbaka från Amman. Det är många resenärer som inte klarar det. Allt ska bli upprättat igen. Nationen och åker ni lite grann till. Vill ni slå Jeremia 33. Och någon vill läsa 33 och 7 i Jeremia. Om vi rider på det här ordet upprättat så får ni se nu. Hur många folk hade varit? Det har aldrig varit med ett folk. Men ni vet ju, efter Salomos tid så delades riket i ett nordrike och ett sydrike, va? Nordrikets första kung var Jerobeam och sydrikets första kung var Rehabeam. Nordriket hade 19 regenter, sydriket hade 20. En var drottning, vad heter hon? Då får ni ett sånt här. Vad heter drottningen i judarike? Då får ni tänka på tills imorgon. Det är svårt. Ja, men vad säger Jeremia? Ta bara 33 och 7, det kvittar, eftersom vi har bråttom. 33 och 7. Det står på det andra stället, men jag ska upprätta Juda och Israel. Hur många folk var det? Från Guds synpunkt var det bara ett. Det blir ingen stat Juda nu, du. Ty Israel inkluderar allt. Säger du judarna, det är all right. Säger du Israel, det är all right. Det är alla stammarna. Läs 33 och 7 någon. Fort då. Nu ska ni stryka under som förut, alltså. Innan delningen var. Titta på, ni ser. Det ska vara som förut. Inför Gud har det bara varit ett folk. Och då vet jag att ni tänker på domarboken 19 och 20. Vi hinner inte gå in på det. Att Benjamins stam utplånades. Och ni tänker på vad det står i andra konungaboken. Intressant. Där det står så här att Herren blev vred på Israel och försköt dem, andra konungaboken 17, så Judas stam blev kvar alena. Det är lite svåra gammaltestamentliga ord, men låt oss se det i sin nya testamentets ljus. Vet ni det, att alla stammarna finns? Tänk att Ben Gurion sa, när de kom hem från Irak, så sa han, nu slutar den babyloniska fångenskapen. Dessa förlorade stammar har alltid funnits, och idag finns det i Israel. Och om ni tar några ställen, låt oss, de här dunkla ställen i Gamla testamentet, och att han förkastade den betyder ju inte att de utplånades, utan det betyder att de kom bort från riket. Och om vi läser lite grann i Nya testamentet, så kan vi läsa till exempel i Lukas 2, Hanna, Fanuels dotter av Asestam. Alltså fanns Asestam, och ni hörde vad Hans läste här. Jag är ju själv, har Gud förskjutit sitt folk, Romarbrevet 11. Jag är ju själv en Israel av barnur i mössan. Ska du skylla honom för det? Nej, och var han den enda av Benjamins stam som levde? Finns det inte möjlighet, utan det måste vara mer än en. Benjamins stam fanns på farlig tid. Och tittar ni i apostlagärningarna, till exempel där i 26 och 7, Paulus talar inför Agrippa, så säger Paulus, detta är någonting som våra 12 stammar kämpar för, hoppet om uppståndelsen. Våra 12 stammar. Och Jakob 1 och 1 säger att Jakob skriver sitt brev till de kringspridda, till de 12 stammar som bor kringspridda bland folken. Man kan inte skriva till de som inte finns. Varför jag ville säga detta, det är för att ni skulle riktigt få grepp om att de upprättade. Allt har vi upprättat igen. Som förr. Vet ni det, att det finns? Och när det hebreiska universitetet lades grunden till 1925, vet du att de lade 12 grundstenar på universitetet. Och vet du att 1958, när Israel var 10 år, så defilerade de olika stammarna, för då visste Dr. Klein, deras religionsminister, visste att representanter för varje stam hade kommit hem. Då defilerade de förbi Ben Gurion, där han stod på Hasselberg med sina respektive stamstandar. Och samma år, jag önskar jag kunde visa, gav de ut en frimärkserie med de 12 stammarna, som jag har sålt många hundra av. Är det någon som har den frimärkserien? Du har den, Ruben, Simon, Levi, Juda. Är det någon som kan räkna upp stammarna? Kvick då, inte pastorn. Får ni en sån? Ruben, Simon, kan du? Nej. Ge honom in. Ge honom in. Vad duktigt. Vi delar ut lite märke här, förstår ni. Sen tar stela möte. Ni kan väl ha något sånt här, sen får ni ha sån. Tycker det är härligt. Det är väldigt, det är så härlig god ande här. Det ska ni sätta värde på, att jag kommer som en outsider och säger det. Det kan bli lite trivialt för er som går jämt här. Men här är en underbar ande. Det väcks i luften. Så jag känner att jag hemskt gärna vill be med er. Det finns tecken för Jesu tillkommelse. Under 6 dagar talar jag om ett. Men det finns fler. Men ett talar jag om. Och den som inte tror på Israel som ett tidstecken, säger Sven Danell, han måste skaffa sig en annan bibel. Köp det ändå. Gå inte med denne. Nej, tugga ner det. Det är från en biskop du. Måste du skaffa dig en annan bibel? En tysk teolog säger ve bibeln om Israel utplånas. Tackas bibel då. Det är härligt med bibeln och Israel. Det är tidstecken. Allt ska bli upprättat igen. Jaha. Ja, och till exempel Uppenbarelseboken 7. Där finns en räknad, en oräknad skara. En som ingen kunde räkna. Och så en räknad. Och det var 12 000 av varje stam, va? Ja, det vet ni. Ja. En danstam inte med där, och det tar vi inte upp nu. Istället så är ju Manasse med. Och han var son till Josef, men Jakob hade adopterat honom. Och så kommer ni istället för Dantam, men Dantam är inte borta. Det finns en port i det nya templet i Hesekiel 38 som bär hans namn. Ingen ska tappas. Halleluja. 12 stammar du. Allt ska upprättas igen. Ja. Och så bläddrar ni till det 14 kapitlet. Så står det att jag fick se lammet stå på Sions berg. Det är inte himlen, det är inte. Både jag och han som var på Sionsberg, det ligger i Jerusalem. Varför ska man föra allt i himlen när det inte är där? Inte himlen. Sion är väl inte himlen? Sion ligger väl inte i himlen? Jesus stod på Sionsberg och han... Och de 144 000 stod tillsammans med lammet på Sionsberg. Och det står att de hade Guds namn. Och det kan du sätta på en juden är som helst. Men sätt Jesu namn på honom får du se. Då måste han ha mottagit Jesus. Det är en elittrupp det. Och då tycker jag det är gripande att läsa om dem från det 7 till 14 kapitlet. Läs dessa blodiga, hemska kapitel 8, 9 och 10. Tänk att han inte hade tappat en enda du. Det är hans skara det. Och de gick ut och tecknade dem. Och den teckningen har börjat. Den håller på som bäst nu. Det är en elittrupp bland judarna. Vedermödan kanske också har börjat. Och de ska tecknas under hela vedermödans tid. Det betyder inte någonting underligt på pannan. Utan det betyder att de får den heliga ande. Och blir frälsta. Det är de som stod där. På Sion. Där på Sion har de tagit emot Jesus. Och att inte det är himlen, det förstår ni. För det står att de följer lammet vad helst det går. Och efterföljer finns inte i himlen. Sen är det lite särpräglat med dem när de Jehovas vittne kommer och säger att det är 144 000. Det kom de till en originell som heter Anton i Taberg. Och vi tillhör det 144 000, sa hon. Ja, så sa Anton, gör hur det är. Ja, sa hon det gör. Då sa hon sjunga en sång för mig. Nej, det kan jag inte. Ja, då tillhör inte dem. För det står att de sjunger en sång där som ingen kunde lära sig utan de 144 000. Och det är ju galet att se att man kan, när det står att det är Israels barn. Va? Men det tror jag bokstavligt, jag är ju så, jag har ju ingen bildning. Si. Nej, si, det är det värsta med mig. Men tänk, jag tror att det är 144 000 som blir igen. Så kan jag säga att 2/3 kommer att dödas. Det är inte så lite du. Det är det som ska bära evangeliet ut sen. Varför är det inte bokstavligt? Varför ska det vara symbol allting? Låt det vara 144 000 när det står det. Tack. Halleluja. Tack och lov.
Amen. Halleluja.
Jag åker inte med. Men jag vill bara visa ett enda bibelställe till sist. Som jag läste idag. Där det tycker jag är så bra. Hesekiel 37. Hesekiel 37. Vi har talat lite allt om nation och folkets upprättande. Imorgon ska vi tala om. Hur landet upprättas. Hur städerna. Och vi ska sluta med till sist den andliga upprättelsen. Titta på Hesekiel 37 får ni se. Det är ett kapitel som handlar helt om Israel. Va? Det är ett drama i tre akter. Det finns lite drama i Bibeln med. Då ska man ha olika akter, det vet ni. Ett drama i tre akter. Första akten. Det är en hel dal full med torra ben. Alldeles förtakade vers 2, de två sista orden. I engelskan står det att det var very dry. Det är väl inte du? Very dry. Det behöver du inte vara. Det var very dry, står det. Titta efter får ni se. Om inte det står very dry. Alldeles förtakade. Titta nu vid benen är vers 11. Titta vad ni ser. Vers 11. I hemma ibland missionerna, jag är ju missionare. Och där sjunger de så här och så vaggar de blås liv i benen som ligger där. Sjunger de på ödemarken och är och tarra. Kom giv dem livet och herre kär, sjunger de. Det får inte ni sjunga. Det förbjuder jag i kraft av den myndighet som blivit mig given. Så förbjuder jag att den sången får inte sjungas. Inte här, för det är inga tarra ben. Titta vad det är för ben! Så att inte ni ser att det är missionerna. Ja, titta! I texta! Dessa ben som du har sett, att inte det går på dig i skallen, va? Det är Israels alla barn.
Ja, ja.
Kära Gud, det är inte missionerna då? Sitter de och sjunger stölda stycken? Det får ni inte sjunga. Ja, ni får då inte sjunga, för ni är inte törra. Men de vaggar och sjunger blås liv i bena som ligger där. Födemärken och är och tara. Det må vara sant, men... Men ser man får inte... Ja, då har man inte tolkat texten, då har man tillämpat det. Det är alla Israels barn, va? Och jag tycker det är så härligt här, förstår ni. I första akten i Kringfredag, titta... Det står på ett par tre ställen. Titta får du se Hans i vers 7. Jag profeterar som har blivit mig bjudet. Och i vers 10 som han hade bjudit mig. Jag tycker det är härligt. Titta i vers 4. Där finns det tröst för Hans och mig. För där säger Herren så här. Jag först frågar han i vers 3. Kan väl du mänskebarn, sa han. Kan dessa ben bli levande? Han sa I don't know. Jag vet inte, sa han. Det vet du, Herre vet det. Då sa han. Profetera över dessa ben och säg. I förtakade ben, hör en herrens ord. Måste tala högt, men tala till ben för det är inga öron. I förtakade ben, hör en herrens ord. Jo du, det skriker han. Skriker mycket värre, ser du. Tänk om jag kunde skrika bara. Det förstår du väl när han talar till ben. Tänk att få predika en benhög, det är värre än här det. Men käre Gud, om Gud säger han, sänder han till en benhög så går han. Jag gjorde som han har bjudit mig. Titta vad ni ser. Nej, jag är inte utanför texten. Bara att inte ni är vana vid att ta det så här. Allvarligt som det är. Tänk, kär. Jag blev så glad så. Tänk att Herren har skett. Ja. Gud han sa, predika du barn. Bör inte titta om dina öron har. Så tala bara men skrik högt. I förtakade ben. Ja, och jag gjorde som han hade bjudit mig. Så när Gud skickar han som mig så går vi även om vi predikar en benhög. Och Gud svarar för resultatet. Och titta nu får ni se andra akten. Vers 7. Då blir det rassel och gny. Vet du vad det står i engelskan? Att det blir noise. Det är härligt med lite noise. Ja, det blir noise. Rassel och gny. Åh, du här har du rassel och gny. Tänk på sionismen. Tänk på... Balfour-deklarationen, rassel och gny. Och titta på ni ses i 1948, va? Vers 8. Titta på statskroppen. Kroppen senor. Och det säger den store Storsett som har skrivit kommentaren. Han säger det är deras det språket. Senorna. Ja, ja, och huden är deras armé, säger han. Det är frågan om en statskropp som kom ihop. Vad säger ni nu? Gud håller på. Titta på ni ses. Titta vad ni säger, men så finns det ett märkligt män i vers 8. Men ingen ande var ännu i dem. Ser du? Här har de det nationella församlandet. Israel ska inte frälsas i förskingringen. De ska frälsas hemma. Men de kommer hem nu. Det är det som profeten säger. Och då sa han, kom du ande. Det vänder väldigt nära till det nu. Och då profeterar han om igen. Och då kom anden i dem, va? Vilken vers är det där det står? Och de reste sig på sina fötter. En övermåttan stor skara. Det väntar vi på. Komma till Israels land. Till ledet land, står det. Och sen ser ni här. Det som jag tänkte på. Det är vers 17 och så vidare. Och vers 16. De där två stavarna. En stav för Efraim, en för Juda. Håll dem ihop så det blir en stav. En enda stav, vers 17. Titta vad ni ser. Så ska jag hämta föra dem in i deras land. Vers 21, det är ju underligt att inte en kan säga att det är deras land. Deras land. Och jag ska göra dem till ett enda folk på Israels berg. En och samma kung. Ser ni? Alltså det är inte två riken mer. Ser ni det? Inte Juda och Israel, det är en enda. Och sen ska ni se, egentligen så är det ett sjupunktsprogram. Det finns en liten bok på Philadelphia. Vet inte om ni har den här som jag bara bläddrade in när jag reste. Den är utav en Dahlbeck, tror jag. Gottfried. Guds plan med Israel. Han har Guds tiopunktsprogram. Det finns 10 punkter. Här har ni några utav dem. En punkt, ja, eller kanske det var 7 punkter. Titta vad ni ser. Alltså, de kommer hem vers 21, ser ni det? Vi kan ju ta det från hans bok. Jag minns den när jag läste den. De kommer hem till landet två. Det blir ett enda folk, ser ni det? Ni talar aldrig om judar och Israel nu. Det är ett folk. Titta i vers 22. Sen vers 23. Rena dem. Rena dem. Tredje punkten. Rena dem. Rena dem. Och det kan ni titta också om ni bläddrar tillbaka ett blad i Hesekiel 36. Jag ska stänka rent vatten, vers 25. Så ni blir rena. Rena er från orenheten. Vers 26. Jag ska giva er ett nytt hjärta. Och låta en ny ande komma in i er bröst. Och ta bort stenhjärtat. Och giva er ett hjärta av kött. Tänk. Där ser ni nu. Det är det tre punkten där han ska. Alltså de kommer hem. De blir ett rike. De blir renade. Titta vad ni ser. Vers 24. Vadå? De får David. Ja, men han har varit död i 600 år. Det är Jesus det. Det är Jesus. Inte David. En tjänare David. Ska vara konung över dem. Och han ska vara hövding i vinnerligen. Det var det fjärde eller femte, va? Titta vad ni ser. Vers 26. Ett nytt förbund. Ni vet att Guds relationer på Israel vilar på ett förbund, men det förbundet bröt i. Men nu ska han grunda ett nytt förbund med dem. Som inte är på stentavlor, utan han ska skriva sin lag i deras hjärtan. Och titta vad ni ser, vers 26. Gudstjänsten ska införas. Låt om min helgedom. Har ni den där lilla skriften? Har du hört talas om den? Jättefin är den. Den är så fin. Den är så bra. 7,50 bara kostar den. Det har högt tak i mig här. Det är bara vad jag kom ihåg. Jag bläddrade i den. Jag tror att han har Guds sjupunktsprogram. För Israel. Här har du det. Vänner, det håller på att ske. Är du färdig för hans möte? Är du redo? Halleluja. Imorgon ska vi ha ett intressant ämne. Då ska vi tala om ämnet. Vem äger då detta land? Och var går dess gränser? Vem äger detta land? Och hur är detta land? Ja, ni vet ju det att det var som fint land, va? Men ni vet hur öde det har blivit. Men idag är det upprättat. Ni kan inte ana det. Jag har ju varit så många gånger i Israel. Och när vi reste i Negev sist i nu, så var det en i bussen som skrek: Hilding har inte ljugit. Jag tänkte, det var ju väl, för det trodde ju att jag överdriver ibland. Hilding har inte ljugit. Vadå? Och ni tittade ut, hör nu får ni höra. Vet ni vad vi fick se i Negev? Tror ni att detta är sant? Vi såg 3 skördetröskor efter varandra. 3! Och för 20 år sedan gick den arab där med en älgekrok ut och 3 och röt på i gamla låsna. Ha? 3 skördetröskor! Måste man åka till Iowa? Eller Illinois för att se det. Inte Östergötland, du inte Skåne. Inte 3 du. Nej du. Men i Negev du, där det var öken för 20 år sedan du. Där sa min resegrupp, titta, Hilding har inte ljugit. Och bussen stannade. 3 skördetröskor i Negev. Tror ni? Landet upprättat du. Va? Det säger ingenting till dig. Nej, det är underligt. Det säger mycket det, vänner. Hilding har inte ljugit. Tänk att se 3 skördetröskor efter varandra. Ni förstår vilken bred ån som de tog. Det var ju. Så läser om landet. Allt. Jag tänker om ni kunde fatta det. Allt ska bli upprättat igen. Hur länge ska himlen behålla Jesus? Det är allt upprättat. Och detta allt upprättat har bara med Israel att göra. Om du går hem och slår ett lexikon nu så har du fått se att överallt där det står upprättat. Så har det med Israels land och folk att göra. Landet var öde. Det vet ni, det var så öde för. Så Fredrika Bremon skrev hem till Sverige när hon var där. Skicka mig pengar för att bara sten. Det är 80 år sedan hon skrev hem till regeringen. Jag vill inte vara här. Och Waldenström skrev sin stora bok till Österland 1898. Då säger Waldenström, herra bara busk. Och kaktus. Och Mark Twain. Har du hört om honom? Mark Twain. Har du det? Nej. Ja. Oh. Han skrev en reseskildring, Mark Twain. För 80-90 år sedan. Och då säger Mark Twain så här. Här du folket. I Huludalen. Här är bara malaria. De dör. Jag minns inte hur han säger hur många procent av småbarnen som dog. Det är det mest tröstlösa land jag har sett, säger Mark Twain. Idag, säger han, har jag rest från Gaza till Jerusalem. Det finns en väg, men den är farbar bara på sommaren och med kamel. Och idag, säger Mark Twain, har jag rest en annan dag från Jerusalem till Tabor. Jag har inte sett en enda. Landet var öde och när jag sa var stygg i skolan ibland. Det är jättesvårt i skolan ibland, tycker jag. Ja. Jag har ju svårt, men de ber mig tala om Israel ibland. Och när jag sa var lite stygg igen då. De är väldigt stygga över mig. Jag kritiserar inte skolan, men det är inte lätt att tala i en del gymnasium, det kan jag säga. Där var man indoktrinerad, man är enöd. Man ser bara en sak, du skulle höra vad de säger om palestinerna, som inte finns. Men det hinner jag inte ta upp nu. Det finns inte. Nej då. De har aldrig haft någon kung. Men då säger jag lite stygg tillbaka. Då säger jag så här. Och sen får ni se om det håller. Ni får tänka på 85 minuter. Jag säger så här. Sa det i skolan i Vilhelmina. Jag sa att judarna kom hem till ett land utan befolkning. Håller det? Det fanns ingen enhetlig befolkning. Det var så öde. Alla romarna tog ner all skog 600 år. Araberna lika länge. Turkarna 400 år. Vandaliserade landet. Och de andra folken som bor där nu och araberna började flytta hem när judarna. Det är blott de som har fått landet att blomma. Och nu ska inte ni tro att jag hatar det. Och synd att säga. Många av mina bästa vänner är araber. Det är väldigt synd om det folket, hur man har behandlat dem i historien. Men vi måste hålla oss till vad Bibeln säger. Det är det vi gör här. Landet är upprättat. Kära Jesus, vi prisar, lovar, tackar dig för din kärlek. Och vi tackar dig för att vi får läsa ditt ord här. Halleluja. Jag lovar dig Jesus för vad du har gjort här. Jag tackar dig för vad som har skett där nere. Knappast en kotte på jorden kunde tro det. Vi kunde inte tänka oss detta. Tack Jesus att du har dem på plats. Och det där hemma de ska ta emot sin Messias. Vi ville tacka dig för vad Bibeln undervisar om dem. Att de skulle förströs. Att de skulle aldrig assimileras. Att de skulle komma hem och hemma ska de ta emot Jesus. Och vi ville be dig här att du ska hjälpa oss och hjälp på det tidstecknet. Och vänta dig. Med sin av vår församling här. Och må din heliga ande få verka nu i vårt lilla eftermöte här. Vi vet Jesus att du på en minut kan göra vad inte vi kan göra på ett helt liv. Grip oss Herre Och jag är viss om att vi ska inte gå hem precis likadana som vi kom. Inte riktigt. Något har hänt. Något har hänt i mitt eget hjärta. Tack Jesus att du talar. Då lämnar vi vår bibelvecka i fortsättningen i dina välsignade händer. Herre, jag tackar dig att du hjälpte mig idag i min skada. Tack att du gav mig kraft, Herre. Jesus, Jesus, vi prisar dig att vi får vara i din hand alltid. Välsigna vår bönestund. Amen. Halleluja. Vi blir stilla. Någon vill tacka Herren, vem som helst. Halleluja. Halleluja, vi prisar dig Jesus. Vi prisar dig Jesus. Halleluja Jesus, vi lovar ditt namn. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus. Herre, vi ära dig.